Varmt välkomna till morgonklubben, eller ja, eftermiddagsklubben blev det ju i den här måndagen också, men ja, det är vad det är. Nakota Sara här och med mig i sedvanlig ordning Pontus Wernbloom och Alexander Axén. Ja, vad, Pontus, du har upplevt vad är spansk byråkrati eller vad har du hållit på med där borta på solen?
Ja, de är bra på fotboll och har fin natur och jag älskar Spanien på alla sätt och vis. Jag har sommarhus här. Men allt annat är ju ett fullständigt jävla haveri. Allt från maten till att lägga på pengar.
Maten?
På en... Ja, den är också katastrof. Det är jävla paella och skit. Ja, men och i alla fall över till de här automaterna som man inte kan betala med blipp, utan de är så jävla analoga så man måste ju ha euros på fickan och det har man ju inte haft på 20 år. Så att, nej, jag är lite förbannad på spanjorerna just nu måste jag säga, trots att jag älskar att de fick vinna VM.
Tror du att de betalar mycket skatt på de där pengarna som du betalar med? Eller? Varför tror du de vill ha...
Är det någonting de kan så är det fan med att ta betalt. Alltså, det får man ge dem. De tar betalt för att de är fan allting. Jag har fått lära mig den hårda vägen här nere när man har hus.
Har ni nog inte med om matanalysen? Jag tycker att den är ganska underskattad.
Fastnam och kult och så är det.
Ja, fan vad sött.
Lågbudget hotell i Kalmar, då blir det så här.
Fastnar jag i bild nu också? Det är ju oroväckande inför fortsättningen av den här podden, det kan vi lugnt konstatera. Att vi ska nog ta oss vidare här ändå så länge ljudet inte fastnar. Allsvenska omgång, vi går väl rakt på sak till det som hände under gårdagen tänker jag, och sen går vi vidare tillbaka i tiden hela vägen kanske fram till, ja, grattis får jag väl säga Pontus också, 3 poäng
till första hemmavinsten. Ja, den satt hårt inne kan jag säga. Behövde ett rött kort för att det där skulle bli 3 poäng, för att jag måste vara helt ärlig och säga att det är nog den sämsta halvleken i år utav Blåvitt innan utvisningen, de första 30 minuterna givet motståndet. Det har givetvis varit sämre mot både Malmö och Djurgården, men nu var det BP på hemmaplan och man hade, jag tror man hade 29% bollinnehav under de första 30 minuterna. Visst, BP försöker ju likt Spanien kanske inte direkt gå på mål, men så får det inte se ut på din egen hemmaplan, utan nej, det var ett haveri på alla sätt och vis. Men sen då skönt med det här röda kortet, Sam Larsson kom in och visade framfötterna också, så det är ändå mycket positivt att ta med sig också från den vinsten.
Nu hamnar vi där först ändå, men ganska glasklart rött kort, man vill ändå säga.
Ja, vad gör han? Alltså, du vet, det är ju dra lönen på en sån grej. Med tanke på att de har matchen i en liten ask. Och så gör han så. Så att liksom, istället för 3 poäng så åker man hem med 0 poäng. Och en jävla dålig känsla. Och dessutom, ja, jag kan väl bara tänka mig att det blir 2-3 matchers avstängning på dem också.
Ja, men när man får frispark, alltså, det är sånt här jag inte riktigt förstår. Jag kan ju fatta det mer om man inte får, att man lackar ur. Liksom. Men han får ju frispark. Vad är det mer du ska göra? Typ? Jag fattar inte.
Ofta när det brinner till i huvudet, och ni som vet vem jag är vet att det har hänt några gånger. Men det händer ju precis som du säger, Alex. Det händer ju inte den typen av situationer. Det händer när du ligger under eller du vet sådär. Det är ju då det verkligen topplocket går på dig. Men här... De har matchen helt och hållet, chansen har börjat bra, det är roligt att spela fotboll i BP och så bara tappar han skallen när han dessutom får en frispark. Det är helt, jag förstår det bara inte.
Nej, och Torp är ju inte en sån som håller på och snackar så att han skulle kunna rita upp honom eller sådär. Han kör ju bara liksom. Så att, nej, det där är, alltså det är klart att man tar dem i örat, det är klart att man gör det som tränare, men samtidigt... det är för sent, alltså. Det är lite som jag vill säga om målvakten i Degerfors igår. Han gör jätteräddning, men han kastar in en. Då spelar det ingen roll att han gör jätteräddning. Och det blir lite samma här liksom, att hur många gånger kan man säga förlåt och hur många gånger kan man göra sådana här misstag utan att man lär sig liksom.
Jag tänkte på just med att Tolf inte är den typen av spelare. Kan det vara så att han har en liksom shithousande sida vi inte har sett? För det är väl enda förklaringen att han tappade på det här sättet liksom.
Nej, det tror jag inte, utan här är det någonting annat. Jag förstår inte att topplocket går som sagt, men nej, det har nog inte Tolf. Han är väldigt välkammad. Han skulle dock behöva lägga till lite med det där i sin repertoar för att växa som fotbollsspelare ännu mer, tror jag.
Du nämnde Degerfors målvakt där, Alec, och då tycker jag vi kan ta oss till tillställningen på 3 Arena ganska raskt här. Hammarby, komfortabel seger mot Degerfors, drömmål på drömmål där i andra halvlek, och det var väl ingen snack om saken här.
Nej, det var det ju inte, och Jag tippade 4-0 innan och sa att det är 2 timmar jag aldrig får tillbaka i mitt liv typ. Men grejen var att det var ändå så här okej i början. Att Degerfors försöker, och i och med att inte, liksom de tokpressar ju inte längre Hammarby, som gjorde att Degerfors ändå kunde se lite liksom behaglig ut med bollen och sådär. Men totalt färglöst i båda straffområdena tycker jag då. Och när man släpper en retur på sånt där skott, då är det över liksom. Det är så det är. Och sen växlar de upp tempot runt 30:e minuten. Och då hänger de inte med Degerfors överhuvudtaget. Det tycker jag är konstigt ändå med ett så pass bra lag, om man ser på pappret, på namn och sådär. Men det är helt iskallt alltså i de viktigaste delarna på planen.
Ja, de Abraham, mål igen, Majed. Jag vet inte vilket som är vackrast av alla målen, men det sista Majed gör där är ju helt fenomenalt. Ändå.
Ja, men de har ju klassspelare på varenda position, så att det är väl lite det man förväntar sig av dem, att de ska köra över Degerfors, vilket de gör till slut. Så att dessutom då skönt för Rydström att börja med, vad är det han har, 8-1 eller något sånt där.
Jag hoppas inte Pontus att de köper in Bodrinus så han är bra liksom, för att det skulle bli jävla dålig stämning då där borta på träningsanläggningen. köper in någon dålig istället om de ska handla in någon, alltså, för det får inte bli att det kommer någon bättre nu. Det får det inte bli.
Framförallt blir det dålig stämning mellan dig och Rydström när han rycker Besara på Bodris bekost.
Jag tänkte bara lite fråga där. Är det helt otänkbart?
Ja, det är det. Och det tycker jag att det ska vara. Den så pass bra är Besara fortfarande, så det tycker jag är otänkbart. Däremot så kan man ju börja laborera lite med rotation och sådär, med tanke på vilken oerhört fin trupp man har. Det är inte många som har den lyxen, och det är nog rätt skönt som tränare att kunna göra det också, om man ser att någon lite sliten kan rycka någon i 60:e för att vila honom till nästa match och sådär. Det är få förunnat, och Hammarby är definitivt ett av de lagen i Allsvenskan som kan göra det här nu framöver, om det blir så att Bodri blir klar här i dagarna.
Han ska inte behöva spela mot Degerfors hemma. Han ska kunna vara fulltankad nu till på torsdag mot Anderlecht liksom. Så det är där, mer där. Och sen har man ju alltid en dialog med honom. Vill han spela? Vill han komma in? Vill han liksom så här? För att det är ändå lagkaptenen. Så för mig, jag har aldrig bytt ut en lagkapten i hela mitt liv typ, om jag inte behövt. Och jag spelar han jämt. Men om man har en dialog här att, vet du vad, det har varit så jävla varmt nu och vi har tränat så pass hårt, för det har de gjort, att jag kör mot Anderlecht liksom. Perfekt hade jag sagt då. Kasta in den sista 20 kanske mot Degerfors om det hade behövts. Det behövdes inte nu. Och sen så bara hade han varit fullsmetad istället för att man måste småchansa och så här som det har varit förut, att man har haft svårt att vinna de här matcherna.
Alltså ofta är det ju också så här, som spelare vill man ju, man fattar ju liksom inte alltid, utan tränarna måste ju ta besluten. Men som du säger, har man en dialog och rydsel, du, nu kommer du spela mot Anderlecht där, du får sitta mot Degen, då är man rätt så fine med det, om man liksom vet om det. Men frågar du spelaren, då kommer man ju att säga, jag vill spela, det är klart, om du inte har svin någonstans eller har någon skadekänning, men spelarna själva kan ju inte ta de besluten, så där gäller det ju att tränaren liksom känner av läget och är smartare där, och framförallt då kommunikationen med spelarna är A och O i det här läget.
Alltså ja, sen också så här, om det är någon spelare som har förståelse för den typen av rotation generellt, så är det ju Nahir Besara också. Han kommer ju liksom acceptera det tränaren säger i ett sånt läge, så att där finns det ju inga problem att rotera honom liksom i allt.
Fast här tror jag att du kan ha gått på också lite den myten. Jag vet inte, där får du svara på Alex Maftan som spelare, att det, jag tror inte alltid att det är så jävla välpolerat där liksom. Alltså det är klart, man får ju en bild av honom utåt, men jag ska inte säga att man tar sig till den nivån om man är så snäll som han. Men jag tror ändå det finns en liten gritsy det genom, alltså, alla håller sig själv närmast någonstans. Sen har du ett sätt som du är utåt och sådär, men i laget kan du vara lite annorlunda och så vidare, om du förstår vad jag menar.
Han var ju lite för snäll när han kom till mig, det kan jag säga Pontus, så att jag fick skälla på honom och säga att nu får du fan börja skjuta liksom. Ja, men han var fri och han var, men sluta liksom med ditt skott. Skjuter du inte kommer jag byta ut det, typ så. Jag fick liksom lite dra i han ändå för att piska igång honom. Men han är ju sån där så jäkla laglojal, så han är ju liksom alltid laget först så där. Men det är klart att vi kunde väl se lite mellan raderna på intervjuerna när det handlade om Kalle Karlsson och utbytt där och så där, när han sa att ja, men Kalle gör det som är bäst för laget. Så har jag ju aldrig sett han sagt förut. Nej. Och liksom inte menar det typ. Alltså så, för att Det tyckte jag ändå man kunde läsa liksom så. Men det är precis som du säger Pontus, du blir inte bra i fotboll om du inte är lite små psycho själv. Alltså, du måste hela tiden tänka att du är bra. Och har du inte gjort mål på 3 matcher, då får du tänka som Zlatan och Ronaldo och de här, att vilka jävla dåliga passningar du har fått. För börjar du fundera så här, är inte jag bättre än så här? Då kan det gå ganska fort åt andra hållet. Och så börjar du liksom bli tvira på dig själv och sen är du borta liksom. Så att lite så här måste det vara, att du tror väldigt mycket på det, men ändå att det inte går ut över andra kanske så. Men att det är klart att du ska välja. Vill du spela så ska du spela. Då skiter väl om det är någon 19-åring som ska ha sina första minuter eller inte. Det skiter ju han i liksom.
Nej, det kan man liksom glädjas åt om man själv har gjort 2 mål i matchen och sen blir utbytt liksom och får ta emot publikens jubel. Då är man rätt så stor. Men utöver det så är min uppfattning att de flesta håller sig själv närmast. Sen med det sagt, inte sagt att han inte är laglojal eller något sånt där. Jag bara menar att det är inte alltid att folk gillar rotation. Jag själv hatade det, även ifall de pratade med mig och sådär emellanåt. När jag spelade ute i Europa så var man ju vansinnig där och då. Men man, när väl blir match och sådär så accepterar man det. Och sen när man pratar med pressen så sa man, är ett superbeslut. Liksom. Det här, det här är kanon, det är hur bra som helst. Så stod man där och drog på smilbanden. Liksom. Men det är det jag menar, bara att man är en sak mot media och utåt så betyder det inte alls det att man är glad över att bli utroterad.
Nej, men det är lite som, det var inte som man brukar säga när det kommer fram de här hygienerna som jag sa förut, men idag är jag en av dem kanske, att någon säger, har du förtroende för tränaren? Så länge han är din tränare, då säger du ja, han är hur bra som helst. Ja. Sekunden han lämnar, då kommer du få ett helt annat svar. Men, nej, men det är det bara.
Igen tillbaka, man håller sig själv närmast. Alltså, det är ett politiskt spel i mångt och mycket också när det kommer till att ja, med din egen speltid och så vidare. Och, ja, det är bara så det är. Jag tror att man ska försöka ha lite större förståelse för det kanske bara innan man kastar ut att folk älskar att bli roterade Makoto.
Ja, men, alltså, om man säger så här då. Visst finns det ändå spelartyper som inte passar för att bli inbytta? Är ni med vad jag menar?
Absolut. Alltså,
jag skulle aldrig byta in Pontus till exempel. Liksom inte vid någon ställning i matchen, utan jag skulle starta honom jämt och sen ta av istället, för att jag kan inte se dig komma in och sen så ska du bara gnugga 1-0 och liksom bara springa och pressa och så här typ. Då kan du missa därför att du inte har varit med från början, om du fattar vad jag menar. Det är svårt att komma in och vara defensiv stark när man är så stark som du var i kroppen och allting, att tajmingen och missa lite av de där grejerna. Vissa typer, det hade jag aldrig roterat. Men sen så här, offensiva spelare, det är ju helt okej liksom. Men jag hade aldrig så pass, alltså du var ju offensiv, inte så. Men jag är mer så där, jag hade hellre tagit dig i 60 än släppt in dig i 30.
Nu jobbar vi ju också bara med, alltså vi hittar ju på ett scenario här nu ifall det är så att Bodri skulle komma in. Men jag kommer ihåg, det är ju bara 10-talet matcher i PAOK, men där körde vi sån superrotation liksom, nästan på 2 elver, en som spelar i ligan och en som spelar i Europa League, och då fick jag kliva in, du vet, och möta Chelsea gånger 2. Då fick de andra jävlarna möta, du vet, så här, jag kommer inte knappt ihåg Tripolis hemma liksom och vinna med 6-0 och göra massa mål. En annan fick inte röra bollen under 80 minuter. Så skulle man gå ut och ha någon form av självförtroende efter det. Liksom. Jag bara, coach, jag behöver också spela mot de dåliga lagen. Jag behöver känna mig bra. Det här går inte. Jag kan inte möta en Golo i Prime här liksom, 2 veckor i rad. Det funkar inte.
Men det stämmer ju det med att det finns vissa spelare som man inte kan liksom, typ, nu kanske man drar liksom ännu längre till spets, men typ Rodri hade man ju inte bytt in. Någon sån här spelare som ändå liksom dikterar tempo och styr och liksom ändå har en stor del i hur en matchbild ser ut, vill du inte liksom byta in.
Ja, inga jämförelser i övrigt där, så att vi inte drar.
Dagen efter VM-final då kom Rodri upp i huvudet, det är inte så konstigt.
Nej, men det är som du säger, det är ju en typ jag hellre startar med. Det är också så här, när en spelare var på väg tillbaka från skada, då var jag också så här, det är bättre att han startar så han får en ordentlig uppvärmning än att han ska sticka iväg och köra lite väderkvarn nere vid hörnflaggan och så titta på när matchen är och sen är redo. Ja, inget lunga, svinkalla kort baksidor, första rycket och bara smäller liksom. Nej, nej, utan då får han vara med från början alltså, för det där jag litar ungefär noll på dem som stack iväg och skulle värma upp alltså.
Ja, Henrik Rydström har lite att fundera på här inför Anderlecht på torsdag i alla fall och fortsatt allsvenskt spel. Och vi kan väl nämna det att det har ju lottat här under dagen också lite. Om de skulle gå vidare från eller åka ur då Europa-likvalet, vad som väntar för Hammarby. Det blir ju då Dynamo Kiev eller PAOK. Just för att jag roterar lika mycket här i det här Europa-likvalet som nu var där Pontus. Men det blir i alla fall något av dem i eventuellt avancemang i Europa-likvalet. Om man skulle ryka mot Anderlecht, ja, då väntar antingen Valletta från Malta eller Rakov från Polen. Det står klart efter lottningen här idag. Tankar om det?
Malta är ju superlottning för supportrarna. Fan,
ja, så är det.
Det är ju klass alltså.
Alltså Rakov är inte fyska om man tänker liksom logistiskt heller. Jag vet någonting om Rakov som plats, men...
Jag kan säga så här mycket. Jag har ju supporterkompisar som åker på allt. Är det någon gång när till och med de så här lite tvekar, så är det ju Polen alltså. När de står och kör den här i 90 minuter och polisen står så här: vänta, låt matchen vara klar, sen får ni liksom. Det är inte så med trätänder helt galna och ska ta allt som finns liksom. Så det får du välja mellan Malta och Polen, då skiter jag om det är nära. Så det väljer man ju Malta alla dagar i veckan.
Ja, den vågskålen då åka till.
Ja, du vet.
Medelhavspärlan Malta eller till Rakov.
Ja, vi får se vad, om till att börja med Hammarby vill kanske framförallt hamna mot Kiev eller PAOK om de får välja. Thessaloniki är väl inte så här dumt så här års heller. Vi kan väl konstatera det också när vi ändå är inne på lottningen att Gais och Göteborg har fått lite motstånd ifall de går vidare i Conference League-kvalet också. Om Gais vinner mot Nordsjälland, då blir det Valur från Island eller Zrinjski Mostar från Bosnien. För IFK Göteborgs del så väntar, om man då slår ut Levadia här nu på första mötet här på tisdag imorgon, då väntar vinnaren mellan ukrainska Cherkasy och belgiska Gent. Små knepig lottning för Blåvitt om de skulle gå vidare. Gent är inte helt lätt att hantera om det blir de som går vidare där.
Nej, det låter lite stökigt faktiskt.
Och för...
Vad tror ni där? Jag tror ju att det här kan vara bra för Blåvitt. Alltså, många tänker så här, nej, det blir katastrof med Europa. Så här. Jag tror tvärtom att då kan man skita i allt som hänt i Allsvenskan. Då går man bara ut och kör. Och jag tror att det kan göra att man får ännu liksom, att det blir en vändning i Allsvenskan. Tror jag. För att man har en helt annan ingång till det. Det spelar ingen roll om man åker ut. Eller förstår mig rätt. Men att man vill ju vinna. Men att det är inte så här som att möta BP hemma en fredag kväll när publiken blir galna. När BP har bollen hela tiden. I det här fallet så går man bara ut och liksom tycker fotboll är skitkul bara. Jag tror att det kan vara sådana här som kan göra vänningar ibland för lag. Bättre än vad man tror alltså.
Ja, definitivt. Sen återigen, de lagen är ju liksom, framförallt belgarna liksom, är ju försäsong mer eller mindre nu. Så är det någon gång man ska möta dem och ha chans mot dem, så är det ju i början av de här lottningarna som gäller.
Vi kan väl lägga till det också, Mjällby som är kvalar till i Champions League. Om de slår ut Gibraltiskt motstånd här i form av Lincoln Red Imps, så väntar vinnaren mellan Iberia Tbilisi från Georgien och Slovan Bratislava från Slovakien, vilket för anses vara en ändå överkomlig lott i sammanhanget. Om de skulle ramla ner i Europa League, ja, då blir det förloraren i dubbelmötet mellan Omonia från Cypern och kazakiska Kairat Almaty. Om man pratar supporterresa, såklart att man, Kazakstan, det är inte många gånger man får chansen att åka dit. Så
det tar vi typ lika lång tid för supportrarna i Mjällby att åka till Köpenhamn som det gör att flyga till Kazakstan. En jävla resa de åker på där.
Jag tror närmare till Kazakstan faktiskt.
Kaira till Sölvesborg, ja, den blir speciell, kan man lugnt konstatera om det skulle bli så. Ja, de
det var ju som Per Milkvist sa när han tränade Boden, kommer du ihåg det? I Superettan. Och sa han, det är långa resor, Mille. Då sa han, vi har 20 mil till hemmamatcherna.
Ja.
Ja, då ska man älska fotboll alltså.
Skojat.
2000 i månaden efter skatt. Kriga på, ah fy fan.
Jag påminner om när jag spelade i baseball allsvenskan. Då var det hel dagar som gick åt kan jag säga för att åka och spela match. Det var många år sedan.
Vart var det då?
Ja, då jag spelade
Leksand, var inte Leksand bra i baseball?
Ja, men de var ju elitserien. Jag var ju den undre divisionen i allsvenskan.
Ja, men herregud, vi kan inte ha en, superrätta i baseball allvarligt.
Det fanns på den tiden. Jag blev väldigt ledsen när de bytte namn från allsvenskan till norra regionserien. Det låter inte lika.
Jag vill inte döda dig nu, men det var brännboll mellan olika skolor du spelade. Det var ingen superrätta. Det var 6B i Lilloskolan från Örebro.
B-laget.
Jag kan säga så här, vi hade nog torskat mot de flesta liksom, 10-åringslag från USA i alla fall. Det kan jag säga.
Körde du med tennisracket eller platta?
Jag hade tyvärr inte valet. Det var därför svårt att träffa bollen. Men tillbaka till fotbollen. Jag tänker att vi tar oss till Borås. För Sirius, de vinner fotbollsmatcher fortfarande. Robbie Orr gör mål fortfarande. Och det jag reagerade på här, det var ju Robbie Orrs firande. För det där såg ut som en signal på, jag tänker stanna.
Jag fattar inte ens vad han gjorde. Ville han att de skulle vara tysta och sen skulle han skrika?
Ja, men det var ju den här, liksom ner på marken, jag stannar här, stuket. Det var så jag tolkade.
Ja, jag vet inte, men det kanske han borde göra med tanke på att han öser in mål just nu. Jag vet inte, det är klart att han kan casha in, men samtidigt finns det ju ingenting som stoppar Sirius för dagen. Det finns ju en liten period när Elfsborg kommer in i matchen, men utöver det Sirius är fullständigt outstanding tycker jag. Med de två mittbackarna, de två skithusen som tar bort allt, ett mittfält som är oerhört härligt att se på. Melker Hajer har vi ju inte pratat om jättemycket. Vi har pratat om Lindberg och höjt upp honom. Men Melker Hajer är en jävla dirigent. Där har gått från att vara en tia till att bli en, inte en komplett sexa, men i alla fall en sån sexa du vill ha om du vill spela på det sättet som Sirius gör. Så att, nej, de är riktigt bra. Och jag liksom känner aldrig att det är någon fara på taket. Även om Elfsborg kommer in lite i matchen så här. Sirius kommer vinna den här matchen till slut. Och så mycket riktigt då. Det är en liten målvaktssavla där på hörnan när Zuman och högst. Men förr eller senare så hade det där målet kommit. Det var känslan hela matchen.
De vill ha 110 miljoner för Robbie Orr, vad jag fattar som. Att det liksom kommer fram. Och det är ju liksom i dagens... Man gör ju bara så här, okej, typ. Alltså, det är väl rimligt, typ. Eller vad man ska säga, 22 år räcker i mål. Men det kan väl kanske... Det beror ju på lite vad som händer nu efter VM. För att det är ju oftast det som sätter igång. Något Premier League-lag köper någon som gör att det laget de köpt ifrån måste köpa någon som i sin tur. Och så spiller det ner, liksom. Men frågan är ju alltså så här, om de här Sirius-spelarna förstår hur nära de är att vinna ett SM-guld och att de kanske aldrig kommer få den chansen, och att Robbie Orr, om han stannar kvar här, han är ju inte död för någonting i framtiden liksom. Jag skulle ju snarare förlänga med honom, men att det finns en utköpsklausul, om ni förstår vad jag menar, liksom, där han vet ett pris och att jag kan få lämna sig med att nu kör vi typ. Alltså, det är, de är 11 poäng före Hammarby med en match mindre.
Ja, nej, det återigen då spelar jättebra. Vi var ju inne på den här fallgropen mot BP som de löste. Och nu gör de den här insatsen mot Elfsborg borta. För mig finns det ingenting som stoppar dem. När jag satt och tittade på den här matchen. Och visst, jag vet inte hur högt Robbie Orr kommer hålla ett allsvenskt guld med tanke på vad han kanske är på väg i sitt huvud i sin karriär. Men det är klart att Sirius måste göra allt de kan för att behålla honom säsongen ut. Det tycker jag verkligen. Sen om det innebär då att man får gå ifrån lite pengar, kommer fortfarande vara värderad rätt så högt om man bara fortsätter, vilket allting tyder på. Så där behöver de göra, lägga ner ett arbete. De har ju ersättare på plats här redan, sägs ju. Men vågar man verkligen chansa på det när man är så pass nära och spelar så pass bra som de gör? Jag tycker verkligen inte man ska göra det.
Alltså den positionen du känner att de har en erfarenhet av att faktiskt lyckas ersätta rakt, och det är i centralforwardspositionen när de ändå plockat in Uniken här, men det får ju stanna där. Om de nu ska sälja Jor får det stanna där, inte ta en massa bud på Bjerkebo och Zuma och Krusnell och vad det nu kan vara, utan där får de ju hålla stenhårt i varenda spelare. Det spelar ingen roll om de kommer 150 miljoner, där de kan göra och åstadkomma den här säsongen, det är ovärderligt.
Ett problem är att du får inga 150 miljoner om du vinner guld.
Nej.
Du får ingenting. Du får liksom inga kronor alls egentligen, om man ska vara helt ärlig. Utan där du får är att du kommer ut och ska fightas i Champions League, och sen får man se hur det går typ. Men liksom, de har ändå byggt upp sin ekonomi så att de står inte och faller vid det. Så skulle de få 110 för Robbie Jure, så håller jag med dig. Då räcker det. Synd, Bjerkebo, du får vänta till nästa år. Liksom, det blir din chans. Den de har tagit in har jag ju tittat på. Han ser ju för jävla bra ut. Han ser spännande
så klart han gör.
Så det är liksom, men det är också sådär. Han måste göra mål tidigt då, så att man känner att det är lugnt och han kan köra på. Nu vart han skadad direkt och så här typ. Att man kan ha jävla bakflyt med det där också. Men jag tycker när jag tittar på lottningen på vilka de möter. Det blir så jävla mysigt för dem hela tiden. För att om vi säger att det är en ganska svår match mot Blåvitt hemma. Det beror på vem man frågar, men ni fattar vad jag menar. Sen har de alltså Halmstad borta på det. Och så har de Brommapojkarna hemma. Och så har de Mjällby borta. Det blir helt enkelt så här varannan. Att man kan alltid återhämta sig och köra på. Medan då Hammarby, Djurgården och de här. De måste vinna. För att de ens ska liksom komma nära typ så. Så att, nej, de ligger verkligen i förarsätet alltså. Det vore coolt om de klarar av det. Men som sagt, börjar det att en eller två får gå. Då kan det gå fort alltså.
Nej, det är bara att hoppas för deras skull att de faktiskt håller i spelarna ordentligt och inte överskattar sin egen förmåga att vi har lyckats lösa och ersätta förr.
Man kan använda det här har jag ju tjatat om i den här podden innan. Liksom, att får du en chans att vinna, då måste du ta den. Du får inte så många chanser. Sirius har dessutom aldrig vunnit. Det vore hål i skallen på dem ifall de skulle gå ut och börja sälja spelare, för att det är deras strategi när de är så pass nära. Mm.
Det är liksom inte trovärdigt mot supportrar, tycker jag, om man liksom tar bort det här. För att, varför ska de åka en söndag kväll till Borås för om liksom man skiter i det sen i slutändan ändå liksom?
Ja, men jag tycker det är ett hån mot hela sporten på samma sätt som den här jävla matchen om tredje pris var det i VM. Nej, men vad fan, jag fattar att det ska drivas som företag och så vidare, att Sirius har sina strategier och så, men någonstans i slutändan så handlar det om att vinna matcher, vinna titlar, vinna för sina supportrar. Mm. Och får man chansen att göra det, då måste ju fan deras uppdrag där uppe och faktiskt säkerställa att man gör det, om man då, ja, men sitter i förarsätet som Alex säger.
Och inte, ja, men man har väl en strategi för att komma till det här läget att vi bestämmer. Det är väl därför man har en strategi från början. När tar den slut? Du kan ju inte ha en strategi som du hela tiden kör på, för då blir det inte trovärdigt för mig. Utan man har en strategi till att man kommer till det här läget. Som Mjällby gjorde förra året. Hasse Larsson iskall bara går in i omklädningsrummet och säger: du, vet ni vad? Säljer inte en spelare. Jag kan få 150 miljoner, jag bryr mig inte. Jag kommer inte sälja till en jävel. Vi kommer köra liksom. Då vet alla det. Okej, då är det bara att köra. Men börjar det vacklas lite nu? Och det här med, som jag kan tycka ibland. Ja, men spelaren ville lämna. Ja, men så kan man ju inte. Alltså, tänk dig då när jag säger så här: okej, jag säljer Pontus Wernbloom för han ville lämna. Och nästa dag står det 8 utanför och knackar på och vill också gå. Vad ska jag säga till dem? Ja, men du släppte ju Pontus, han ville gå. Vi vill också gå. Det går ju inte. Du kan inte göra så. Du måste ha mycket mer liksom, tryck i det. Så egentligen då så får man... Jag skulle liksom vilja att de sa så här: får vi 110 för Robbie Jure kommer vi sälja dig. Får vi, inte fan vet jag vad de ska för Bjerkebo, 50, mellan 50 och 80 då, inte vet jag. Då kommer vi sälja dem. Vi kommer bara sälja en av er typ så. Att man är så tydlig liksom. Det skulle jag vilja att man gjorde.
Ja, men för de sitter ju i en bra förhandlingsposition liksom, för så kan de ju säga gentemot agent, gentemot andra klubbar också. Okej, ni behöver betala ett överpris, annars så skiter vi i det. Vi har liksom allsvenskan, vi kommer vinna allsvenskan för första gången i klubbens historia. Så hostar ni inte upp över 100 miljoner, då kan ni glömma det. Då får ni komma i vinter, så blir det lite billigare liksom.
Ja, det förutsätter att det är inställningen de har, för allt annat får det tjänstefel och en total övertro på förmåga att faktiskt kunna liksom ersätta spelare man säljer för bättre spelare och så vidare, hela den här idén som finns. Den kan väl också på ett sätt känna så här: hade Niklas Röjkare så mycket roligare att hänga in Nordsjälland under hösten istället för att bara hänga med hela vägen in till guld i Strandvallen? Jag kan ju känna också att borde inte spelarna vilja stanna?
Men hans brorsa var väl där, va? Det var väl det som var grejen. Jag vet inte om det var roligt att träffa brorsan eller vad fan det var, men jag håller med dig. Alltså, det spelar ingen roll om han får en medalj skickad i posten för att han har gjort antal matcher och så ska han få det. Han känner sig inte delaktig av det liksom. Det är klart att det är så ju. Men han hade ju inskrivet kontrakt att den kostar på ett speciellt sätt, och det gick inte att stoppa honom. Det hade ju inte de andra, vad jag fattas om, och då är det mycket enklare. Och jag hoppas att Hasse Larsson lärde sig av det, att man ska inte ha något inskrivet, några fasta priser, för att då blir det ett problem om den inte är tillräckligt hög så att du känner att det spelar ingen roll, vi löser det. Men i det här fallet, men hela Uppsala, det fjärde största stan i Sverige, har världens chans här nu att vinna guld. Men ta den då. Alltså, man kanske misslyckas, okej, då är det så, men då har man gett en chans ändå. Alltså, att nu sälja de här två brännare, så kommer vi hålla på och diskutera det här i 20 år. Att, kommer ni ihåg när Sirius sålde bort sitt guld? Alltså, som du sa Pontus, man får inte såna här mycket såna här stora chanser när man är den typen av lag.
Och även ifall hur mycket vi än älskar Sirius strategiarbete och deras unika förmåga att bygga truppvärde och allt det där, fotboll måste återigen gå ut på att vinna i slutändan. Det är precis som Alex säger, det är därför de har de här strategierna och sådär. Mm.
Ja, det återstår att se vad Sirius gör i resten av det här fönstret. Isak Bjerkebo missar straff. Det kan man också notera. Det är en mänsklig hand också.
Inte bara missa det heller, det var en bedrövlig.
Det får man säga att det var.
Nej, klart, ska man missa kan man lika väl göra så, tänker jag.
Ja. Jo, men sen är ju grejen så här, att man till och med klarar det. Du missar den straffen, ändå vinner du. Då blir det på något sätt så här, vi kan inte förlora. Alltså de har ju en sån känsla nu, vad är det, 18 matcher nu tror jag i rad som de inte har förlorat. 15 vinster, 3 kryss. När de åker, vart de än åker, så känner de bara så här, okej, det här blir tufft men vi kommer vinna. Alltså det är den känslan de har. Det är därför de är mål i 82 minuten till exempel. För att de tror så här, nu är det en fast situation och vi har fått in en svinbra mittback som brukar nicka in den här. Så nickar han in den och så blir det så här, det vet vi väl typ så. Alltså... Sen är det klart att de får ju marginalerna också när Holmén halkar och Robbie Jurba får dundra in 3-1 där. Det här flytet har man när man ligger där uppe. Och är man ett bottenlag, nu säger jag inte att Elfsborg är där, men när man är ett bottenlag, det är då man ramlar så där som Holmén gör. Så att, men de är väl lite små illa ute Elfsborg ändå. Vad är det? 6-8 matcher nu utan vinst. Mm-hmm. Det är mycket kryss. Men det kanske snart är landskamp så kan det ordna upp sig.
Ja, de såg inte så jävla vassa ut, framförallt första 30 där, så på hemmaplan, även om det är såklart det är Sirius de möter, så de behöver spotta upp sig lite. Prestationerna har vi varit inne på, de har varit lite bättre med resultatet och börjat gå emot, men de är på väg, de är i en nedåtgående spiral här och behöver ju komma ur den fortast kvickt, alltså innan det börjar se riktigt brunt ut för dem.
Ja, om vi tänker i en Europa-stridkontext så är det ju andra lag som verkligen har fått upp ångan nu också. Vi kan väl ta oss med det till Solna och till Strawberry Arena där AIK löste 2-0 mot Gais efter en bländande inledning på andra halvlek får man väl säga. Och ungtupparna som steppar fram Taha Yar i den här matchen tillsammans med Kevin Filling var väldigt sevärda.
Det här har jag inte sett komma, så kan jag säga. Han träffar ju inte vatten från Eka, Ajari, när han spelar som forward. Då kan ju stå i målet och skjuta på något sätt utanför och sådär. Och jag tänkte att det är inte möjligt alltså att han ska kunna få en utveckling. Och varför spelar han så mycket som han gör i AIK och sådär? Och kolla vad det har betytt nu med hans självförtroende. Hur José har utvecklat honom. Och hur han gör självklara grejer nu. För titta på målet han gör första. Supersnygg vändning. Kommer fri, gör alla rätt man kan tänka att skjuta i bort det. Men det är ju, han skjuter på bollen så att den studsar i stort sett över benet och in så. Men när man är inne i flytet, då börjar det rulla på. Och han har jobbat så jävla hårt för det här. Så jag tycker att han är så otroligt värd den här framgången som han har nu. Och vilket jävla fotbollsmål de gjorde här, 2-0-målet. Alltså. Det är otroligt snyggt. Alltså. Så att de verkligen just nu lever ju i drömmens värld, alltså de här unga i AIK. Alltså.
Jag har alltid haft en sån liten weak spot för brorsan Ajar. Jag tycker att han har fått ut väldigt lite av sin fotboll innan. Jag tror att han varit lite svår att placera. Jag tror att de flesta av coacherna har haft så här, vart ska han spela lite sådär. Det är en bra spelare. Han påminner ju lite om brorsan med intensitet. Det springer ju hela tiden och har ju en fin teknik på det. Så det, för mig har det nästan varit en fråga om när istället, och det tycker jag kanske att vi ser här nu då, framförallt efter uppehållet, att han verkligen blommar ut, för han är helt fantastisk matchen igenom tycker jag. Skapar oerhört mycket oreda för Gaisarna hela tiden, och som du säger, 2-0-målet, det är ju han som ligger bakom det med sin passning in där, den är ju genial och öppnar ju upp hela Gais backlinjen, och det är fan inte lätt. Det vet alla som har sett Gais spela, och nej. Jag bara ställer mig in i hyllningskören här till Ajari. Otroligt bra spelare, har varit det länge men har väl fått ut det ännu mer här på slut.
Som du säger också, Bates, det är lite kul för att det var så pass jämn i första halvlek. Ju. Båda är ju jättestarka centralt, båda är ganska bra på samma saker. att guys börjar se så där bleka ut som de gör i början på andra, det är nästan aldrig att man ser det faktiskt. Mm. Alltså att de viker ner i typ närkantsspel, löpandet och vinna andra bollar och att det studsar med det andra laget. Det är väldigt sällan man ser att det blir så. Men här var det verkligen så att liksom man tänkte, vad händer typ? Att guys får stryk på sitt eget sätt, om man säger så. Och det tyckte jag var imponerande av AIK att göra så. Sen blev det lite mer energi när de gjorde byterna och sådär. Och att de var lite på väg tillbaka. Men det är väldigt lite målchanser överhuvudtaget för guys ju. Så att, och sen kom ju han in, snygga mittbacken. Hörde du det där? Då stod och sjöng att han var snyggast i Gnaget. Han fattade ingenting när han stod och sin den här jävla grejen och bara, vad sjunger de nu? Att du är snyggast i laget liksom. Han bara, okej.
Okay. Ja, det var inte så mycket konkurrens kanske, men en spelare vi måste nämna också, det tycker jag ändå är för min egen del då, en spelare som jag kanske inte trodde på lika mycket som jag har trott på Ayari, det är ju Kwame också. Mm. Tyckte han var urusel i början, tänkte, vad fan, bara för han är ung ska han ju inte spela. Det var liksom det jag satt och tänkte när jag såg han spela i AIK i början av säsongen när han fick komma in och spela på sol lite sådär, ja, beroende på vad det var för match. Men nu tycker jag även han, precis som du är inne på, de vinner ju dueller, de här småkillarna, går in 100 och kommer ut därifrån med bollen. Det ser inte alltid helt perfekt ut, men bolljäveln, den tar inte motståndaren. Så också de två ihop där framme tycker jag har, ja, de ser riktigt vassa ut. Vi får se hur länge de kan rida på den där framgångsvågen och med det där självförtroendet och om de är på riktigt, men jag tycker ändå att det faktiskt ser ut så.
Det är bara att addera.
Ja, okay, säg.
Är det bara att addera feeling på det också? Du har ju Viktor Andersson som liksom är någon från X-faktor som de kastar in i den här matchen, som också skapar väldigt mycket oreda. Det är en ganska bra överflöd av offensiv kvalitet i det där laget, mer eller mindre, från att man har pratat om att det ska vara en ganska tunn och oerfaren trupp. Att det är så många som ändå fått det här genombrottet nu när de behöver det här, med en José Ribeiro som fått jobba i lugn och ro, verkligen ingjutit självförtroende och mod i den här gruppen.
Jag fick en liten chock när jag hörde att de är 27 i truppen liksom. Det är ju alldeles för många ju. Och samtidigt sitter vi och tänker att de ska addera lite nu i och med att de har sålt som de har gjort. Är de så kalla nu, tror ni, att de känner så här att vi behöver inte stressa fram någonting för att vi har det ganska bra som vi har? Eller tror ni att de ändå tänker så här, vi behöver ha in en 2-3 spelare för att bli ytterligare lite bättre liksom? För att det är lätt att man glömmer bort att mot Blåvitt är det lite marginaler med, mot Mjällby är det mycket marginaler med. Den här gången så var det väl liksom att man vann för att man var bättre helt enkelt. Men så här, det är lätt att man tänker att men nu kan vi det här, och sen så behövs det bara det minsta lilla så kan det bli ett helvete liksom så. Men att känslan där, vad tror ni?
Men är inte det det gamla AIK då? Alltså det AIK som alltid är, att de inte kan hålla fingrarna borta från kakburken och så liksom kastar de sina strategier rakt ut som, ja, men som de ändå har pratat om här, som de har följt och som har blivit så bra. Jag som antagonist i AIK hoppas ju det, att de börjar hålla på liksom. Jag tycker att den vägen som de är inne på nu är så oerhört intressant och helt rätt väg för AIK att gå. Man kommer inte vinna SM-guld i år, men fortsätter man så här och bygga det så här, så tror jag att man kommer göra sig gällande i år framöver istället. Vilket någonstans borde vara det som man tänker uppe på Karlberg hela tiden. Men de har ju en historia av att börja och det ska handla. En mittback 30 bast, det behövde de förvisso. Men skulle de börja fingra på lite annat som kommer hem och sådär, så kan det nog bli rätt så dåligt rätt så snabbt igen, tror jag.
Alltså grejen är ju också att de har ju konstant en förrädiskt stor skadelista. Att mycket avgör på liksom, kommer Ellingsen spela fotboll? Liksom, vad är hans status? Det är sådana saker som ändå på något sätt påverkar också. Att om du har 8 pers varje liksom, skaderapport som ändå är sådana som skulle kunna gå in antingen i en startelva eller som inhoppare, då blir det väldigt svårt att bygga och liksom, plocka in nya om du redan sitter på en så pass stor trupp. Sen är det ju liksom maximal otro att så många som är skadade och får återkommande bekymmer hela tiden.
Men Sverige har ju ändå den lyxen att rent ekonomiskt så är det ju rätt så bra när de är inne i gymmet, för då kliver ju Försäkringskassan in och tar den största delen av lönen. Problemet med det är att du har för många spelare i truppen, du har inte tillräckligt med plats i omklädningsrummet, i gymmet, hos fysioterapeuterna. Det är ju där det blir lite störigt, men så länge de inte är ute på plan så utgör de inget problem för ekonomin i alla fall, och då är styrelse och klubbdirektör och sådär rätt så nöjda. Men så fort de börjar komma ut på plan och så märker man att det kanske inte är samma spelare längre. Vi har inte ens plats med honom när vi kör 11 mot 11. Och då blir de ju ett problem på riktigt, vilket 27 pers kommer att bli om alla skulle bli friska.
Det var en AIK som sa till mig på matchen att Ellingsen är lite som Jesus. Man hör talas om honom men aldrig sett honom.
Ja, man ser lite så här klipp från träningarna ibland när han är briljant som kommer förbi flödet och de sitter och hoppas på honom. Men jag vet inte, om han varit borta från fotboll så länge så det är svårt även om man såklart kan hålla tummarna för det.
Han dök upp där i katakomberna efter matchen i alla fall. Inte liksom i mixade, men bakom skynket där såg man skymten av Ellingsen. Så han finns, för de som undrar. Ska vi säga något om guys också? De var inte nöjda kan man väl säga. Sen överinsatte framförallt i liksom början av andra där de blev helt överkörda. Men samtidigt, lite nyförvärv in. Ingen fara på taket inför Europa. Är väl det känslan i gruppen. Vasic får sina första minuter. Kolander kommer in här också. Var ändå en ganska bra bänk om man tittar på liksom vad de faktiskt hade på pappret i den här matchen.
Jo, men de har ju kommit långt och man glömmer ju bort allt helvete de hade från början för att de är så stabila och alla vet vad de ska göra och sådär typ. Så att, men det de saknar egentligen är ju yttra med kvalitet, det måste vi vara ärliga och säga ändå. Alltså, Niklasson Petrovic är ju liksom springer mycket, vill mycket, men det blir slutprodukten det här året har ju inte varit som det var förra året ju. Och på andra sidan där så körde man Tolkesen först och sen så körde man Max Andersson. Det är liksom spännande, men det är inte Gustav Lundgren. Det är inte liksom den kvaliteten som guys hade förut. Och löper du rätt så fick du bollen och så kunde du göra mål typ Diabate. Men nu löper du kanske rätt, men nu kommer inte bollarna på samma sätt. Så att det är ändå, det finns ändå för guys att göra, men att man liksom smågnäller lite när de ligger övre halvan med allt helvete de har varit med om. Då förstår man ändå hur bra de mår och hur imponerande resa den är. Och jag tycker att de tittar på bra spelare, spännande spelare som kommer kunna få en utveckling i guys också. Det är jag helt övertygad om.
Vi går till ett annat Göteborgslag som tog en seger där. Höll nollan dessutom, BK Häcken. Borta mot Halmstad, ett Halmstad som är fast förankrat i botten. Gustav Lindgren, tvåmålsskytt inom loppet av 7 minuter och därmed det kan man väl säga. Ja, HBK känns som det blir tungt.
Gör man inte mål på Häcken då åker man ur allsvenskan, så enkelt är det. Det behövs kanske inte sägas. De hade ju några chanser där vid 0-0 som behövs förvaltas för att det där ska bli en annan typ av match, men så fort Häcken gör mål egentligen så viks det ju in kepsar direkt. Och det är väl rätt så signifikativt för ett lag som ligger i botten utav allsvenskan. Det är liksom inget nytt. Men Halmstad har lekt med elden jävligt länge är min känsla. I år ville man ju ställa om men hade inte materialet för det, vilket gjorde att man istället för som tidigare år då, skaffade sig en liten buffert istället, så har man legat där nere hela och nu går det inte att kravla sig upp därifrån med det materialet man har. Inte ens en ny tränare har fått ordning på det. Så att, det är lite tråkigt. Jag gillar Halmstad. Jag tycker att de hör hemma i allsvenskan. Men det kanske är bra för dem som förening att starta om lite i Superettan och komma tillbaka och få upp lite nya unga killar. Jag vet att de har en jävligt fin akademi och sådär. Och liksom börja bygga precis som de andra mindre klubbarna gör i allsvenskan.
Alltså de 6 kommande matcherna, det är lite för mycket, jag fattar ju det också när jag säger det, men det är ju enorma poängchanser som de har, eller de måste ta helt enkelt, med guys borta som är då Europa, spelet på torsdag, så ska man möta dem på söndag där va. Sen har de alltså Sirius hemma, guys hemma, och sen har de Häcken borta, Ögryte borta och Kalmar hemma. Det låter ju liksom... Men det är där du måste ta dina poäng. Tar du inte poängerna där, då vet jag inte när de ska ta poängerna. Liksom. Och tåget börjar gå nu. För att jag brukar säga det, snabbt som fan till 30 poäng. Och därifrån kan det liksom stötsa åt det ena eller andra hållet. Men du ska ha 30 poäng. De ska alltså ta 24 poäng nu. Det betyder att de ska vinna 8 matcher av de här som är kvar. Och när jag säger att de ska vinna 8 matcher av, vad är det, 18 eller 17 matcher. Då hör ni själva. Liksom. Det blir tufft för dem. Alltså. Och då ska de komma till 30.
Ja, nej, det låter ju som att de redan faktiskt har ett ben i Superettan. Och som sagt, jag tycker att det är lite tråkigt, men ofrånkomligt med tanke på ja, men hur det har skötts där över tid, tycker jag. Jag tycker att det har varit på gång väldigt länge. Och till slut så åker man nu om man hela tiden är. Det är så enkelt det är. Det har gjort 10 mål på 13 matcher, släppt in 28. Nej, jag ser inte att det vänder. Det finns liksom ingenting hos dem som får mig att tro någonting annat heller när jag ser dem.
Nej, det är 17 matcher kvar. Och då skulle de alltså vinna 8 av dem.
Svårt att se det utifrån hur det ser ut just nu.
Ja, det var så där jag satt och tänkte, du vet, när jag höll på i bottenlagarna, för att jag skulle liksom vara lite lugn när jag kom ner till samlingarna när jag träffade grabbarna. Att de kan inte göra det. Så då kände jag mig alltid lugn när man kunde bocka av när man kom till ett visst läge. Att det finns ingen... De har vunnit 1 på 13. Varför ska de vinna 8 på 17 då helt plötsligt? Det finns ingen logik i det liksom. Så att då kan man liksom bocka av det här laget och så kommer man ner, så är man lite gladare. Så man spänner liksom i grabben att det här kommer vi lösa, typ sådär. Sen börjar något jävla lag alltid vinna mycket fast man inte hoppas och tror det. Så händer det ju. Men lugn bara liksom så, för att nej, Halmstad, det, jag är ledsen, det är över.
Mm. Ett lag som inte vunnit på ett tag är också Champions League-kvalande Mjällby. Senaste gången de vann en fotbollsmatch, det var i Svenska Cupen-finalen i våras. Blev det 0-0 hemma mot ett VSK som å andra sidan fortsätter att imponera som nykomling. Det är väl kanske där man främst tar med sig från den här matchen. Eller?
När du säger imponera så där, jag vet inte om de gör det riktigt. Alltså, de har ju ett försvarsspel ibland som är helt otroligt. Alltså, släppte in 5 mot Blåvitt där, och det var några andra matcher som släppte in otroligt mycket mål. Men det de gör egentligen är att de tar poäng nu när det är jämna matcher, som de inte gjorde när de var uppe sist. Alla pratar ju om hur jävla XG var stort och hur bra de var mellan straffområdena. Det de har nu är ju Läderfogel som liksom levererar verkligen när han behöver det och sådär. Så att det är väl det som är den stora skillnaden. Spelmässigt tycker jag inte att det är absolut inte så där wow som det var när de var uppe förra gången. Om man nu ska bara gå på spelmässigt. Som tur är ju fotboll något annat. Man ska vara bra i boxarna liksom. Men att jag tycker att de som nu, alltså Mjällby skulle vinna den här matchen, jag säger ingenting om det, men de har också ett jätteläge till att avgöra själva på slutet. Så hade det inte sett ut förr i tiden. Då hade vi suttit där och sagt att de var jättebra i spelet men förlorade ändå med 2-0 typ. Så att de lär sig ändå, de utvecklas absolut alltså, och de har fått den här bufferten nu som jag tror att de kommer att ha nytta av. Utan jag tror inte att de kommer vara något av de 3 sista lagarna.
Mm. Nej, det tror faktiskt inte jag heller. De är, precis som du säger där, de har lärt sig om man nu kan göra det, och ta poäng när man kanske inte förtjänar det heller. Och det visar upp någon form av erfarenheten då, kan jag tycka. Och har ju samlat på sig en massa poäng som gör att det blir svårt att åka ur, vilket man ska ha oerhört mycket beröm för, såklart. Sen var vi ju inne på det förra podden här, att det här kan ju vara en sån match för Mjällby med tanke på mycket avstängningar. Nu var strejken avstängd i Västerås för vissa också, men Mjällby är lite så här, fan händer där egentligen? Askum går och pratar gött och visar tavlor och lägger ut på Twitter om spelare som vänder upp och skannar och håller på. Men när ska han få stå till svars för Mjällbys resultat egentligen? För någon måste väl göra det, tänker jag. Visst, de var jätteimponerande förra året nu. Men det skiter väl exakt alla i nu, kan jag tycka. De ligger på 10:e plats efter 13 matcher och Europaspelet har inte ens börjat än.
0-3 mot Lincoln Red Imps imorgon. Jag vill se, då kanske det ändå börjar brinna lite.
Jo, men vad fan, du kan inte gå för Champions League när du inte ens kan hålla upp det i Allsvenskan. De måste studsa tillbaka. Jag tycker att de ser tunga och bra ut under långa perioder och sådär, men någonstans så saknas det ju någonting. Och jag tycker att tappet av både målvakt och såklart, så jag tror rätt mycket för det försvarsspelet, men även Herman
ändå Johansson. Pontus, innan du går vidare, då har han nästan bäst siffra av alla målvakter i Allsvenskan.
Ja, precis.
Vilket säger ju allting. Alltså.
Verkligen, och sen har du Herman Johansson, så jag inte alls tycker att man har lyckats ersätta, det måste vi säga. Sen var han ju överjävlig förra året med sin, framförallt sin poängproduktion, men där har man ju inte alls hittat rätt. Man har ju försökt med lite olika varianter där ute till höger, men jag tycker inte någonting ser bra ut faktiskt. Den här från Halmstad, vad är den, heter Ahlstrand, va? Går runt och spelar fotboll i min känsla, och så jämför du med det de hade förra året då, som sagt. Så jag tycker inte att värvningarna har slagit särskilt väl ut. Eller jag vet att jag kanske låter lite hård här nu, men jag tycker, återigen, det är svårt att ersätta den typen av spelare som Herman Johansson var i Mjällby. Han var ju Allsvenskans bästa högerspringare, ägde ju en kant helt själv. Och så ska jag rätta mig själv också. Jag menade givetvis William Granat här. som har spelat där ute en del.
Det var lite osäker när Makoto hyllade dig och sa då var det
där. Ja, men jag tyckte
att det är huvudet.
Det kändes fel i morgon. Jag har rättat mig själv i alla fall innan någon arg Mjällby-supporter gör
det. Ja. Men, jag insåg, nu låter det som en efterhandskonstruktion, men jag insåg efter mitt att vänta lite nu. Det var granat, tänkte man.
Ja, precis. Det var han jag tänkte på. Men ja, jag tycker inte att de har fått till det. Det saknas. Det känns som att också några av spelarna, det var inne på scenen, har gått lite bakåt, har inte alls det självförtroendet och den självklarheten som man hade förra året. Så att, nej, de behöver rätta till saker och ting, och jag tycker väl att tränaren har en stor del i det. Sen är det alltid svårt andra året efter att du har vunnit. Det låter ju helt sjukt, men det är det. Det är någonting annat. Alla börjar på noll, de kommer jaga dig på ett annat sätt och man har helt annan respekt för Mjällby när man möter dem både på hemma och bortaplan. Så att det blir en annan giv inför varje år, eller inför året efter att du har vunnit, och det tycker jag är tydligt i Mjällbys fall. Även ifall de spelar okej emellanåt så saknas det där lilla sista.
Alltså, alla hyllade ju honom förra året, att det var han som var hjärnan bakom allting och sådär, och att Torstensson var mer en glad gamej som sprang omkring och var rolig i omklädningsrummet typ så. Man ser ändå så här, och jag sa det innan, fotbollsmässigt, femstjärnig. Ledarmässigt, jag satte ett frågetecken kring honom i det här fallet, för att det är en sak att springa runt och liksom vara andra fiolen typ så. Nu ska du kliva fram, ta viktiga beslut, elda på vissa saker så här. Han går ut och säger att krysset mot Elfsborg borta var större än att de vann SM-guld och sådär. Du vet, jag får tokspel när jag hör sådana där grejer. Alltså, vad är det för någonting? Jag säger en sån sak. Alltså. Mot ett Elfsborg som inte har vunnit på 6-8 matcher. Vi fick kryss mot dem efter förutsättningarna vi hade. Ni är svenska mästare, ni har en bred trupp. Du kan inte stå så där. Trovärdigheten blir noll för mig. Och jag tror liksom att det är någonting i ledarskapet som inte riktigt funkar. Varför det inte blir bättre. För att fotbollsmässigt, som du säger Pontus, de har grejerna på plats och de är ganska bra och sådär. Men jag ser inte den här riktiga hungern som jag tycker att det fanns förra året. Och jag ser heller inte riktigt den där glädjen, att de är sådär glada som de var förut. Och jag vet inte, han får rita och göra grejer hur mycket han vill sådär typ. Men jag tror att det är där någonting saknas. Och jag var tidig på att Hasse Larsson kanske får kliva in och vara det Bosse Andersson var i Djurgården under alla år. Försöka vara den som är lite glad och lite liksom hänger på där nere. För att jag tror att de sitter och funderar och det är trianglar och det är fel fot och det är fram och tillbaka. Så det, alltså, det blir för mycket fotboll, om ni förstår vad jag menar. Mm. Att man måste kunna prata om andra saker. Och det tror jag inte att han kan.
Nej, det är lite lurigt faktiskt. Vi håller med dig. Och sen är klart, när han är tvungen att stå med väst på sig när de möter AIK för att de har samma kläder, så då vet man att man inte vinner SM-guld igen. Man är Mjällby igen.
Det här är faktiskt 100% sant. Jag var ju tränare i Örebro, hade alltid svart kostym. Och när vi mötte AIK, det var inget problem. Axel Kjell tog över efter mig. Han har svart kostym. De kommer direkt och säger, du ska sätta på den här. Och den
ser ut som Vägverket där i sidan. Och då tappar man all sin trovärdighet. Och man är inte superrädd som motståndare. Nej, då.
Kollar ut på vad som är tränare. Ja, det är han i orange där ute. Det går in. Gamla Televerket är ute och jobbar. Liksom. Nej, det funkar inte.
Mjällby 10. Det är ändå värt att notera. 2 poäng efter Västerås. Det, ja, i andra klubbar så hade det kunnat vara fara och färde. Men vi får se om Lincoln Red Imps-mötet här kommer rädda upp någonting för Mjällbys del. Du ska väl dit va, Alec? Till Sölvesborg.
Jag ska jobba faktiskt på den matchen. Det är jättekul. Och se om det är någon skillnad och vad som händer. Och jag sa ju till dem att de måste ju spela Champions League-hymnen ju. De bara tittar på mig och skakar på huvudet. De har fått säga att man får absolut inte göra det förrän man är inne i gruppspelet. Och jag sa, skit i det, spela. Och han bara, vet du vad priset är när man inte sköter de här grejerna i Champions League?
Han står och bläddrar där mellan LPR och hittar Wallace Stefans. Vad fan har vi Champions League-hymnen?
Nu kör klassiskt på YouTube och helt plötsligt kommer det en reklam i det.
Det är playoff tror jag va? Man får köra den. Ja, till och med. Jag tror det är
nu fick man i alla fall inte göra det. Och jag sa, skitsamma, låt Hasse betala. Men då fick jag höra typ en bengal kostar typ 200 000 och sådär. Så det var liksom inte läge att skoja till det.
Men hur skitnödigt är det av UEFA? Helt seriöst. Ja. Vad fan? Champions League-kval ska spelas i lilla Mjällby. Låt dem köra den och låt alla andra lag också göra det. När det ändå är ett kval till Champions League.
Det är säkert också stenhårt med Europa Conference League-hymnen då på gamla Ullevi kan man tänka sig på tisdagen också. När IFK Göteborg ska ta sig en Levadia. Dit ska jag. Så att ni får välja eller kanske köra dubbelskärm ni som lyssnar på det här på tisdag eller imorgon då.
Vilken match börjar, eller vilken tid börjar din match?
19.
Ja, våran börjar ju 18 så att man kan
helkväll.
Mixa lite.
Nej, inte helt dumt.
Men apropå det är just det här, förlåt mig kort att jag avbryter, men just det här med att de är skitnödiga och EFA, det är ju så extremt hårda regler kring allt. Jag kommer ihåg när vi gjorde någon, jag tror det var Djurgården Panathinaikos, så fick jag och Berang Safari lite feeling där innan match. Gick vi in och sula några frisparkar. Dra åt helvete, det blev liv i luckorna på kostymnissarna. Och då trodde inte det var sant. Jag fattade ingenting. Jag bara sa, vad fan, bollarna låg ju uppradade. Du tror fan att man blir sugen. Sorkar man än i mitten av målet, har ju liksom inte ens landat än. Nej, de är riktigt skitnödiga.
Pontus, hade du Åke Ahlberg som materialare?
Jajamän.
Det är min favorit alltså. Han var ju hos mig i Guys och jag hjälpte honom lite. Vi håller på att smsa lite då och då.
Han fälsar honom från mig. Vilken jävla king.
Det finns ingen Makoto som har gjort så mycket grejer som han har gjort. Som är absolut, man skrattar som man dör alltså. Men ni är ju någonstans och spelar i något Östhavsland ju. Och han går ju och lallar runt i korridoren där. Och så får han ju syn på någon form av, jag undrar, vad fan det här är? Och drar ju ner den och hela arenan bara slocknar. Och han springer in i omklädningsrummet och alla blåvita kommer in och bara, helvete, du, vad är det som händer typ? Ja, det tar 45 minuter att starta om det här. Ja, de gör det här med flit och sådär. Så att de åker där inne och bara, lalala. Ja, jag kan
skriva så rolig karaktär.
Grejer, alltså. Fy fan vilken legend alltså. Åke Ahlberg, ja, jag älskar honom alltså.
Ja, hälften av grejerna kan man inte säga en podd eller en bok.
Nej, eller. Man kan knappt säga det när du och jag är själva.
Men den shoutouten till Åke Ahlberg har blivit dags för oss att runda av och väl ladda för morgondagens Europa-premiärer som det ändå blir. Sportbladet där ni ser de svenska lagen kvalat i Europa, så häng gärna med oss imorgon. Stort tack Pontus, stort tack Alec, stort tack Åke Ahlberg för den anekdoten också får väl säga. Och framförallt stort tack alla lyssnare. Vi hörs igen snart i Morgonklubben.